familjer och annat. Och ja, problemet är att Birka inte kan försörja tillräckligt med djur på ön. Man är tvungen att importera alla djur hit till ön.
För att klara sitt uppehälle var invånarna helt beroende av omlandet. Allt som Birkaborna behövde för att överleva måste alltså transporteras med båt från gårdarna till stan. Mälardalens jordar gav redan på vikingatiden en god avkastning. Det var troligen en av förutsättningarna för att Birka kunde anläggas.
I och med att Birka materialet är så pass bra så kan man även förstå omkringliggande områden nu. Ute på landsbygden har vi väldigt små material. Vi har väldigt lite ben bevarat ute på landet. Och förhoppningsvis ska det här materialet hjälpa till att förstå även landsbygdens försörjning och husdjurshållning.
Människorna på landsbygden producerade själva allt de behövde för sitt uppehälle. Och ett stycke från boningshuset låg gårdsgravfältet. I de här gravarna har arkeologerna funnit pärlor och kammar, mynt och smycken. Saker som med all säkerhet är tillverkade i eller importerade till Birka, där man funnit samma typ av föremål.
Utskedet av stadens existens så är det så stor del nötkött. Och det tror jag inte man ätit ute på land, utan det är sånt man har sålt för att få bra pris in i staden. Man har alltid försökt sälja det som ger mest, de mest köttrika delarna.
Trots primitiva odlingsmetoder och redskap så kunde gården producera ett överskott som sen forslades till Birka. Stadens bortåt 1000 invånare krävde ansenliga mängder av fisk och fågel, hö och bränsle och naturligtvis färskt kött. För att dagligen förse Birkaborna med förnödenheter var kanske bönderna också tvungna att leverera en del av sitt överskott i form av skatt. Birka var Östersjöns nordligaste handelsplats. Hit kom bärnsten och glas och andra dyrbarheter. I Birka hämtade köpmännen pälsar, hudar, torkad fisk, järn och smide. I stan passade bönderna på att byta till sig exklusiva och ovanliga varor som smycken och salt och silver.
Ja, vi har ju sett att samtliga delar från djurkropparna finns här i staden. Och det enklaste sättet att transportera en djurkropp är ju att låta den själv gå till slaktaren. Och man har troligtvis tagit hit levande djuren, man har slaktat dem här i staden och sedan kan ha funnits slaktare som har då sålt köttet vidare till de olika hushållen här i staden.
Från en yta på 350 kvadratmeter har man totalt samlat in 4 ton ben. Och jämför man det med stadens hela yta som är 200 gånger större så måste det vikingatida Birka med sina närmare 800 ton matavfall mest likna en gigantisk soptipp.
Ja, det var säkert inte något trevligt liv för folket som bodde här. Med all avfall, alla lukter, alla flugor, all gyttja som man var tvungen att gå i för att ta sig fram överhuvudtaget här i staden. Någon kollektiv sophämtning fanns säkert inte.
Och nyinflyttad i stan var också den här invånaren. Här i Birka har man hittat de första beläggen för svartrotta i Sverige. Och den kom antagligen hit med fartyg från Orienten.
Säkert har de här benen lett till att folket i staden hade en kortare livstid än vad normalbefolkningen i landet hade. De var ju de första stadsborna, så att det var något nytt. Man visste kanske inte riktigt hur man skulle lösa alla problem. Även ute i Europa var det säkert samma problem i den tiden.
En handelsplats av det här formatet och den här storskaligheten krävde en organisation och ett beskydd som bara en kungamakt hade råd med. Staden anlades antagligen på kungens initiativ. Här i hjärtat av Mälardalen, där färdvägar i alla fyra väderstrecken korsade varandra. Det bästa tänkbara läget för en handelsplats. Snett över fjärden på Adelsö bodde kungen periodvis med sitt hov. Troligen var det härifrån som stan skyddades och kontrollerades. För tredje året i rad har man nu undersökt kungens Adelsö. Förra året gjorde man ett överraskande fynd av en medeltida vallanläggning som skyddat inloppet till hamnen. I år hittade man stenskoningar runt den inre hamnbassängen som tyder på att hamnen grundlades redan på vikingatiden. I somras grävde arkeologerna bland annat fram en husgrund. Man hittade kraftiga syltstensrader och stora stolphål. Man antar att det handlar om resterna efter den vikingatida hovgården. Ytterst på den östliga terrassen med utsikt över Birka och farleden låg alltså kungsgården. Husets placering är vald med omsorg för att vara väl synligt för omvärlden och återspegla byggherrens position i samhället. Några av årets ovanligare fynd var en amulett från 1000-talet med magiska trollrunor, kanske ristade till skydd mot onda andar och sjukdomar.
Det är en rovfågel.
Ja.
Ett annat fynd var en liten örn som sliter sitt byte snidad i ben. Det ger oss en bild av vikingakungarnas vanliga jakt med rovfågel. Guldrester och vikter som tyder på konstsmide. Man fann också fragment av arabiska silvermynt präglade på platser som Samarkand, Bagdad och Uzbekistan. I Kungshögarna, norr om hovgården, ligger sannolikt flera vikingakungar begravda. Män som byggde upp och kontrollerade Birka till slutet av 900-talet. I en av gravarna har man funnit rester av falkar, hundar och så människohår. Troligen har den döde följts av en kvinna på bålet. Det visar att den döde mannen haft en hög social ställning. Det man funnit på platsen visar tydligt att det varit ett högre ståndsmiljö här på Adelsö parallellt med Birkas storhetstid. En fråga som sysselsatte arkeologerna under många år är hur kungen skaffade sig kontrollen över Mälardalen. Hur han till exempel fick tillgång till det som för all framtid skulle bli Sveriges viktigaste exportvara, nämligen järnet. Början till ett svar fick man år 1881 då man norr om Uppsala vid Vändels kyrka fann ett gravfält som innehöll 14 båtgravar från 600-talet och framåt. Vad man fann i Vändel visade sig vara hövdingagravar från en förmögen storbondesläkt av exploatörer. De rikt donerade hjälmarna och vapnen tyder på en högt utvecklad kulturepok som fått namnet Vändeltid. Grunden för vändelättlingarnas rikedomar, det var med största sannolikhet att de kontrollerade den tidigaste järnhanteringen i Sveariket. hämtade man bland annat från Gästrikland och Bergslagen där järnet framställdes. Järnmalmen hettades upp i små ugnar med hjälp av träkol. Och när slaggen smälte undan så knackades ugnen sönder. Kvar hade man en spröd järnklump som bearbetades till spadformade ämnesjärn. Ugnsresterna vittnar om en omfattande verksamhet. Och det färdiga råjärnet transporterades sen ner till Mälardalen och Östersjöområdet. När så kungen anlägger Birka så flyttar vändelättlingarna troligen utskeppningen av järnet dit. Förmodligen bidrog dessa handelskontakter till att stan växte och blev rikare. Förutom järnet var också en annan råvara eftertraktad. Från skogarna i norr kom det rikligt med pälsdjur av olika slag. I första hand var det så kallat gråverk, ekorrskinn, som han jagade. Jägaren använde pilar med en liten läderklump i änden för att inte skada skinnet. Troligen transporterades de torkade skinnen till Birka där man sedan beredde dem och högg av tassarna. Det förklarar varför man i Birkas svarta jord funnit iller, mård och tusentals ekortassar. Men utan tvekan består den största delen av årets fyndmaterial av gjutformsrester. Till den här formen har man också funnit nyckeln som fortfarande passar väl i sin forna form. Det här är en form till en enkel men sinnrik länktyp som vi använder oss av än idag. Samtliga gjutformsfragment är från omkring år 700 till mitten av 800-talet. Och det var den här typen av spännbuckla som man tillverkade i den första verkstaden. När man i år kom ner i botten av schaktet så fick man en bild av hur Birkas kontakter med omvärlden såg ut. Med hjälp av krukskärvor kan man både bedöma krukans form, ålder och ursprung. Vad man nu kan se är att de översta kulturlagren från 900-talet som man först grävde fram innehåller mest keramik som har östlig anknytning. Det inhemska godset finns representerat i alla kulturlager där det är enkel vardagskeramik. I de djupaste kulturlagren från mitten av 700-talet, och alltså samtida med att Birka anläggs, så visar krukresterna på kontakt med väst, det vill säga Tyskland och Frankrike och södra Östersjöstaterna. Ett annat exempel på tidiga kontakter med kontinenten är den här ytteränden på ett rent glas. Och så här har det en gång sett ut. Ett annat intressant fynd som gjordes i somras var en bit av en kvarnsten. Troligen kommer också den från kontinenten. Det är en kvarntyp som man tidigare inte funnit i Sverige. Under vikingatiden var den uråldriga malstenen med så kallad löpare vanligast i Sverige. Man antar att den nya typen av kvarn en gång kom från Hedeby. Staden låg i Östersjöns sydvästligaste hörn in till den nordiska staden Schleswig. Under vikingatiden var Hedeby danskt och säkert Östersjöns största handelsstad. Dit for man för att byta järnet, pälsarna och skinnen mot exotiska varor och nymodigheter. Vikingarna hade ingen kompass utan navigerade med hjälp av stjärnorna. Men förmodligen hände det att man tappade orienteringen ute på öppet vatten. Och då släppte man fåglar från båtarna som visade den snabbaste vägen mot närmaste kust. Till det danska Hedeby kom skepp från hela det dåtida Europa. Väl skyddad längst in i den smala fjordens lien låg stan. Här fanns dåtidens alla varor samlade på ett ställe. Allt från trälar till guld och silver. Och det var säkert också här birkaborna hittade den nya kvarnen. På 1960-talet utfördes omfattande grävningar i stan. Och i det stora fyndmaterialet som då kom fram så finns det flera kvarnar av samma typ som den man funnit i Birka. Troligen är Birkakvarnen tillverkad i Renlandet. Idag finns här i Hedeby ett av de kanske modernaste vikingamuseerna vi har i Nordeuropa. Tack vare det stora fyndmaterialet och de många välgjorda modellerna kan besökaren få en unik inblick i hur storstadslivet tedde sig på vikingatiden. Hedeby var till sin yta nästan dubbelt så stort som Birka och här bodde bortåt 3000 personer. Handelsplatsen låg mitt emellan Västerhavet och Östersjön. Och i detta oroliga gränsland drabbades stan av ständiga angrepp. Vid mitten av 1000-talet bränns slutligen Hedeby ner och försvinner därmed ur historien. Och därmed förflyttar vi oss både i tid och rum till Björke. I mitten av juli i år hade grävningarna ute på Björke kommit in i en ny fas. I arbetet med att frilägga bryggkistan nådde man till slut ner till sanden. Någon gång på 750-talet måste det ha varit stans första strand. Och i närheten av bryggan påträffade också grova stolphål, antagligen rester från en tidig bryggkonstruktion. När arkeologerna kom ner till de första bebyggelselagren i Svarta jorden frilade man också det gjuteri varifrån alla gjutformsfragmenten troligen kommer. Med utgångspunkt från stolpålen inom verkstadsområdet så kunde man få en ganska god bild av hur gjuteriet har sett ut. I golvlagren fann man lämningar efter flera eldhärdar som används i metallhanteringen. Inne i huset fann man också slagg och deglar och så verktyg. När det led mot slutet av årets grässäsong ute på Björkö så blev sista etappen att försöka finna en av bryggpålarna långt ner i blåleran. Det var ett hårt arbete som till slut gav resultat. En halv meter ner i den kompakta leran fann arkeologerna vad man sökte.
It's very, very substantial. It's 30 centimeters, 35 centimeters in diameter. We think it's probably not oak. And that means that we can't get a date from it. We can only get a date from oak at this early stage. Dendrochronological dating only works for oak at this period. It's built very, it's cut very deep into the natural subsoil, and the three or four posts that we know were here, they didn't form a straight line either. They form a curving line. So it looks as if it might possibly be some other kind of structure and not a part of the jetty at all. We're really not sure what it is. It's very interesting and exciting actually.
Att pålen har kunnat bevaras nästan 1000 år beror på att den legat inbäddad i den våta leran och på så sätt inte förstörts av luftens syre.
It's very difficult to name a date, but since we are convinced it's the earliest thing we've got so far, we would think that that would put us around about 750 and possibly a little earlier than that. Judging by the layers that we excavated on top of it and the finds that we had from those layers. But that remains to be confirmed.
Under vintern och den kommande våren kommer arkeologerna att som vanligt analysera och gå igenom den gångna säsongens stora material. Och när utgrävningarna är avslutade kommer man att fortsätta processen med att sammanställa och analysera insamlade fynd och data. Ett arbete som kommer att ge oss nya och överraskande kunskaper om hur våra förfäder levde i Birka, vår första stad. Den som jobbat mest med det här programmet, det var alltså Lasse Wiberg hos Vangårds. Mot slutet av programmet så såg vi ju en påle sticka upp ur den läskiga blåleran. Och sannolikt så slogs den ner av de allra första birkaborna. Och frågan är alltså vad som har hänt sedan dess med den här spännande fyndet, alltså sedan programmet spelades in. Jag ställer frågan till Björn Abrosian. Välkommen hit.
Tack så mycket. Ja, den står nog faktiskt kvar. Mm. För att kunna såga en topp av den och kunna göra en dendrodatering, det går nätt och jämnt att komma så långt tillbaka med tall, men det finns ju en tallkurva som går ner omkring 1000 i alla fall. Mm.
Men ni fäster stor vikt för att få upp en så stor.
Vi måste få upp en stor bit av den för att göra det här. Mm. Men vi fick inte tillräckligt utrymme omkring den för att kunna såga.
Mm. Det blir nästa år ni tar upp den.
Ja.
En annan sak som man ju kan undra över också i programmet som vi såg här är ju den här kvarnstenen som visade som då skulle eventuellt komma från Hedeby. Hur har den där fungerat?
Du har en liten vi har biten med oss här för att visa på hur den har fungerat. Den är ju av basaltlava. Det vill säga det är en vulkanisk bergart som påträffas vid Ren och det är därför vi kan säga att den här är en importgrej. Och det intressanta med den är då att den har den här runda kanten runt om här och sen har den ett mitthål här. Den har alltså haft en pigg som har gått upp här och sen har man haft en likadan skiva uppe på och dragit runt.
Man har vevat runt för hand.
Ja, alltså det är en handkvarn men den är alltså ändå så pass så att den fungerar som en sån här.
Och vi ska alltså slå fast att det där är det första fyndet av den här kvarntypen i Sverige då?
Ja, det är det. Mm. De närmaste vi har sett har legat omkring Ribo och Hedeby och möjligen på de nordtyska städerna.
Och så har du lite andra fynd som virkar framför dig.
Ja, det som också visar att vi har de här kontakterna mot sydväst. Och det är ju märkligt för att de tidigare åren har vi mest talat om östliga saker.
Mm.
Men det här, de här pärlorna här till exempel, de är av mörkt glas med gula trådar runt omkring. Vi brukar kalla dem för getingar. Och de finns bara i Ribe och här som vi har sett hittills.
Mm.
Och i Ribe ligger de mellan 760 och 780. Så det bekräftar vår förändring av den tidiga, av det vi har kallat vikingatidskulturens start från 800 till 750.
Det är alltså stora slutsatser och väldigt små saker,
ja,
kan man säga. Du har en liten låda.
Ja, en liten låda här också som innehåller ett spänne, ett bronsspänne. Och originalet till de här, de kommer också från Renlandet.
Mm.
Här i Mälardalen finns det en 5-6 stycken och den sista, ett av de senaste påträffade kommer från Novgorod.
Mm.
Men det intressanta med det här spännet det är att vi har hittat nästan 60 fragment av ljudformarna till dem. Och här kan man se hur de ser ut. De är alltså väldigt väl utförda och daterade. Och det här spännet det kom på sluttampen i år och ljudformarna har kommit hela tiden. Mm. Så att, det börjar arta sig.
Hur har då det där spännet använts?
Ja, det används som tredje spänne antagligen hållit ihop kappan och i kvinnodräkten.
Och det är en kvinnoprynad alltså.
Det är en kvinnoprynad, liksom alla de här gjutformarna verkar att höra ihop där. Mm. Det är ju ovalspännena, de här och de likarmade spännena som är de vanligaste vikingatida smyckena som vi faktiskt har hittat här.
Det var några av årets fynd. Hur många fynd totalt är ni ungefär uppe i nu?
Ja, nu är vi uppe i ungefär 37 000 fyndposter och mellan 4,5 och 5 ton ben.
Ja, och det hinner ni analysera?
Ja, databasen finns ju överallt det här och så nu är det att bearbeta, kontrollera materialet, se hur det faller in i stratigrafin.
Men utan den databasen hade ni varit ganska
Nej, det är ju helt omöjligt.
Mm. Som jag sa tidigare i programmet så har ni hamnat i man kan väl säga, lite ekonomiska svårigheter. Vad beror de på?
Ja, det beror på att det har blivit mycket mer komplicerad stratigrafi än vad vi har...
Vilket innebär?
Ja, lagerföljden och alla konstruktionerna. På de här 350 kvadratmetrarna har vi ju nästan 2300 olika strukturer.
Mm.
Och till det kommer då 37 000 fyndposter. Mm. Och självklart, det där tar tid.
Mm. Men hur ser då fortsättningen ut i denna penningbristens situation? Hur ska ni lösa det här?
Vi har ju pengar för ett år till.
Mm.
Och problemet ligger väl i att vi egentligen, om vi ska tömma hela gropen, måste gräva i två år.
Mm.
Men,
vilket innebär att ni behöver, hur mycket behöver ni till?
Ja, det är svårt att säga, men en hel extra grävsäsong är väl idag 4 miljoner eller någonting sånt där.
Jaha.
Men problemet ligger väl då i att i den mån vi inte har pengar så måste vi prioritera under sommaren och framförallt slutföra Stolpes schakt där det är en liten snutt kvar.
Det blir att jag tvingar samtal till herr Rasen kanske.
får vi se. Mm. Vi ska åtminstone pratas vid om saken.
Okej, tack för att du kom till studion. Och Vetenskapens värld är slut för ikväll.
...1994 års utgrävningar. Det är från TV den 4 december 1994.
Björke i Mälaren, där arkeologerna gräver i Birka. Kunskapen om vår första stad blir allt mer precis. Om hur man levde sina liv för 1000 år sedan. Hur de rika gömde sina skatter. Och hur man skyddade sig mot fientliga flottor. Årets rapport om Birka, vikingastaden, i Vetenskapens värld.
Ja, god afton. Det här är alltså vår sjätte rapport om Birka. Och årets grävning skulle också bli den sista. Men än så har man inte nått botten i hela gropen. Och alltså så blir det en grävsäsong till. Och den ska vi förstås rapportera om så småningom.
Detta är den femte grävsäsongen ute på Björke i Mälaren. Kunskapen om Birka växer stadigt. Och vi vet nu hur och när vår första stad en gång anlades. Vi vet också vad Birkaborna tillverkade och hur man umgicks med omvärlden. En stadsgrävning av den här omfattningen är ett komplicerat och tidskrävande arbete. Förutom att ta vara på ett mycket stort fyndmaterial så krävs det tålamod och precision för att skilja ut vad som en gång har varit gränder, husgrunder eller avfallshögar. I år hade man för avsikt att gräva färdigt i den östra delen av schaktet. Ett område som bitvis undersöktes redan på 1870-talet av Hjalmar Stolpe. Trots brotten i lagerföljderna så har arkeologerna nu kunnat få en sammanhängande bild av området. Här frilade man förra året en brygga. Och i år skulle man frilägga den resterande delen av sandstranden. Vidare så återupptog man arbetet med att gräva ut den västra delen av gropen. Området undgick Hjalmar Stolpes spadar och kulturlagren har därför förblivit orörda. Det innebär att här skulle arkeologerna kunna skapa sig en mer sammanhängande bild av stadstomtens olika skeden under Birkas historia. Genom att arbeta sig ner centimeter för centimeter på en av tomterna så börjar arkeologerna nu också få en helhetsbild av stan när den grundades omkring 750. Och i år stöter man på de första spåren. Sen man frilagt stranden som alltså representerar den allra första epoken i Birkas historia så fann man gropar i sanden. Spåren avslöjar att stadsplanens tomtgränser var klart markerade med stolpar och staket redan från första början. Och samtidigt som man la ut tomtgränser planerade man också för gränder, avloppsdiken och hus.
De första hantverkarna som kommer hit vid mitten av 700-talet då, det är rimligt, om man tittar på fyndmaterialets sammansättning, tror jag att vi hamnar i sydvästra Danmark faktiskt, i Ribeområdet.
En vanlig typ av pärlor i Birkas äldsta lager är den så kallade getingpärlan. Samma typ har man också funnit i den danska vikingastaden Ribe. Och i strandgruset fann man också stora mängder glasskärvor av bägare och planglas som tyder på glasbearbetning. Ett hantverk som kom till Birka västerifrån.
Med utgångspunkt från kammarna så kan vi se att i Birkas tidigaste skede så har man haft kontakt framförallt söderut och sydväst i det som idag kallas för Friesland och södra Danmark och norra Tyskland. Upp till 80% av de kammarna vi hittar i de äldsta lagren kommer från det här kontaktområdet. Vad det beror på är ju svårt att säga. Men uppenbarligen har man haft mycket handelskontakt med det området i slutet på 700-talet.
Så det är rimligt att tänka sig att man samtidigt som en kungamakt etablerar den här staden. För det är en stad det här. Så tar man också hit hantverkare. Så åtminstone i första generation då får så att säga, ta sina kunskaper utifrån och för in dem i det här samhället.
Och förmodligen så var det friser från Hollandskusten och danskar och tyskar som var de första invandrade hantverkarna som kom till Birka. I början av juni hade man i det västra grevområdet kommit ner till kulturlager som motsvarar 800-talets mitt. Och här stötte man på så kallade sylstensrader som antagligen varit två parallella husgavlar. I resterna av husens kortsidor så fann man också dörröppningar markerade med stolphål. Trots att stolpen för länge sedan förmultnat så kan innehållet i en sån här grop ge arkeologerna värdefull information.
Man ska till exempel bygga om huset eller dra om gärdsgården då. Så drar man kanske upp störarna och stolparna. Och så fylls det här stolphålet igen med material från det runt omkring, lagret som ligger runt omkring. Och det är då man kan fånga upp lite av aktiviteterna som har försiggått just vid den tidpunkten. Eller lite innan också då. Genom att hitta avfallet eller de grejer som folk tappar då i stolphålet.
När hela innehållet är utgrävt och hålet dokumenterats på olika sätt så kan fyllningen vattensållas. Jorden sköljs bort och kvar blir fyndmaterialet.
Nu efter att jag har sållat igenom den jord som kom i stolphålet så hittade jag då ett antal föremål. Till exempel så hittade jag två stycken bitar flinta. Som troligtvis har använts för att man använder flinta för att slå eld med. Och i den proceduren som man troligtvis då slagit av små skärvor och små flisor utav eldslagningsflintan. Sen kan vi till exempel se att vi har en liten pärla. Här. Det ser inte mycket ut för världen. Och den har troligtvis då hört till någon persons utsmyckning i form av ett halsband eller något tydligt. Fyra stycken klumpar med bränd lera som troligtvis kommer från kanske kommer från någon del av husets konstruktion. Att man har klätt väggar med lera för att täta till exempelvis ett flätverk eller planker på något sätt. Och i samband då med att huset har brunnit så har leran härdats och blivit kvar som i form av klumpar med bränd lera. Det här är troligtvis ett fragment från en vävtyngd. Man har alltså haft vävtyngder som har varit gjorda av lera som har tyngt ner varpen på den här stående vävstolen som man har haft i huset. Och vid något tillfälle så har då just den här vävtyngden gått sönder och lämnat ifrån sig den här lilla fragmentet. Och slutligen här så har vi två stycken fragment eller skärvor från en kruka. Producerad lokalt. Att den är troligtvis tillverkad, om inte på Birka, så troligtvis i omlandet. Det vill säga öarna och områden runt om Birka och infraktad då.
Och tillsammans med föremål som hittades i husets golvlager kunde man se vilken funktion byggnaden troligen hade haft.
Det hantverk som kanske har förekommit här inne har varit textilt. Man hittar fragmentet av ett större fragmentet av vävtyngder samt en halv sisare. Det vill säga en sax, typ ullsaxarna som finns även nu för tiden. Så kom även en släntrissa. Det vill säga den lilla vikt som man använder på en slända när man spinner trådar för att sen kunna använda dem i vävstolen. Även ett par bennålar. Så att det är ett boningshus.
Och på 800-talet består stan troligen till största delen av verkstäder och boningshus av den här typen. Den stora stadsvallen har ännu inte byggts i mitten av 800-talet. Antagligen omgärdas stan av en mindre jordvall. Något som kan vara rester av den första vallen går att spåra strax väster om stadsområdet vid strandkanten. Och troligen var det den vall som Hjalmar Stolpe nämner när han på 1870-talet beskriver var han fann en stor silverskatt. Vi ska återkomma till den här skatten lite längre fram i programmet. Hamnen måste ha varit en mycket vital del för en handelsplats belägen på en liten ö i Mälaren. Säkert fanns här en mängd bryggor för att kunna ta emot båtar från när och fjärran, men också pålspärrar för att hindra inkräktare. Det är inte mycket som återstår av de forna konstruktionerna och det är svårt att få en tydlig bild av hur Birkas hamn en gång har sett ut. Men nyligen så stötte man på en välbevarad vikingatida hamnanläggning på annat håll. På västra Gotland, cirka 2 mil söder om Visby, låg handelsplatsen Paviken som var samtida med Birka. Och här hittade man under metertjocka sandlager rester av bryggor och pålspärrar. Tack vare sanden så har stockarna konserverats och furupålarna bär fortfarande tydliga spår efter vikingatida yxhugg. I samma område hittade man också stora träkonstruktioner som fungerat som en kajanläggning. Arkeologerna tror att anläggningen också varit en hamnspärr till lagunen där handelsplatsen låg. Paviken var på så sätt en idealisk hamn, väl skyddad mot angrepp och stormar från havet. När dykare gick ner i vattnen utanför Birka så hoppades arkeologerna att finna konstruktioner som liknade de i Paviken på Gotland. Och timmer av ek sitter fortfarande djupt nedslagna i bottenleran efter drygt 1000 år. Och resterna avslöjar att det har rört sig om en pålkrans som troligen byggdes i anslutning till den första stadsvallen.
Kan du stänga på söndag? Då var det.
I somras, under den värsta värmeböljan i mannaminne, började man stöta på fynd som alla hade en sak gemensam. Birkabornas kontakter österut, som under 800-talet blir allt intensivare. Antagligen är det de många vikingafärderna mot våra dagars Ryssland, Baltikum och bort mot Främre Orienten som nu börjar avspegla sig i fyndmaterialet. Årets fynd visar att det man eftertraktade i Birka i mitten av 800-talet, det var bergkristall och kaniol. Och så silver. Och så förstås bärnsten. I somras gjorde man också en märklig upptäckt i en av bärnstenarna. Man fann en mygga som antagligen blivit instängd när stenen bildades för 1 miljon år sedan. Det var just den här typen av fynd som en gång hade lockat Hjalmar Stolpe till Björkö. Ett annat östligt fynd är den här lilla svarta stenen, en så kallad probersten. Ett verktyg som används än idag när man ska bestämma olika guldhalter.
Ja, det är en... mineral från Lydien i Turkiet. Det kallas för lydit och det är en kolhaltig kiselskiffer.